Hej och välkomna till det här avsnittet av Fiktiva Universum och Faktiska Undringar med mig Robin och med min co-host och vän Kenneth.
Hej allihopa!
Hej, hej. Idag så har vi ett avsnitt som vi har haft svårt att uttala. Vi kunde inte ordna upp det sist. Nej, avsnitt 6 av Discovery Lete sa vi från början. På svenska blir det väl så. Men jag tvivlar på att det heter Lete. Det blir väl Lethe eller någonting sånt.
Ja, om man ska kolla hur det uttalas på grekiska i alla fall. Sen vad USA-ianerna säger, det vet jag faktiskt inte.
Nej, du fick ingen hjälp i det du sa heller, att det kanske vi får reda på i avsnittet.
Nej, precis. Nej. Det dök aldrig upp.
Så men, det blir svårt. Ja. I vilket fall, det är ganska matnyttig avsnitt det här. Så jag tror att vi kommer ha mycket att prata om idag.
Hände mycket i det här avsnittet.
Och vi kör väl igång direkt.
Inget att vänta på. Så detta avsnittet är det första avsnittet skrivet av Joe Manoski till den här serien då Discovery. Han har inte skrivit ett Star Trek-manus sedan han skrev Voyager Unimatrix Zero Part 2 år 2000, så det är ju 18 år sedan. Så det är en gammal, hederlig Star Trek-författare som har skrivit den här.
Jag kommer ihåg det som om det var igår.
Absolut. Och det var ju ett ganska, det var ju spännande avsnitt där, det dubbelavsnittet. Det hände rätt mycket. Och vi börjar med en liten tillbakablick. Discovery ramlar ner ur svampriket som vanligt. Och så får vi en liten intro på Vulcan där Sarek ska åka på hemligt uppdrag. Burnham försöker få Tilly att fokusera på att bli kapten. Och vägen till kaptenstolen börjar tydligen genom att man joggar snabbt. Så de satsar på att springa så fort de bara kan i korridoren där. Samtidigt så leker kapten Psykopat och Ash Ketchum från Pokémon krig så att kaptenen kan utvärdera honom. Och målsättningen är att han ska bli Chief of Security tydligen. Och kaptenen säger "Don't apologize for excellence." Vilket var en ganska skönt utbyte där när Ash tonade ner sin egen skicklighet för att lyfta upp kaptenen lite grann. Men nej. Så håller man inte på. På vägen då mot det här hemliga uppdraget så blir Sareks kollega så arg att han exploderar. Han säger att humans are inferior och så han injicerar någonting där så att han exploderar. Och det, Sarek är ju inte dum. Han inser ju att det här är folk som tror att logik innebär att man inte kan ha med människor att göra. Vill att Vulcan ska dra sig ut ur federationen. Och alldeles i sista stund så lyckas han få upp ett litet kraftfält för att skydda sig. Och där kommer introt. Efter introt så ser vi hur Tilly drar med sig Burnham för att flörta med den nya säkerhetschefen då, Ash Ketchum. Och när de sitter där och pratar och flörtar så sugs Burnham in i ett av Sareks minnen. Och det här är då tydligen eftersom han är döende efter explosionen och sådär så ligger han och blöder sitt gröna blod på golvet. Hon har ju en del av hans Katra som vi vet sedan tidigare. De har ju den här lilla mentala länken liksom. Och det gör att hon påverkas väldigt starkt. Och hon vaknar upp i sjukhussängen där och kaptenen säger att han ska hjälpa Burnham att hitta Sarek. Så kapten Psykopat ringer till huvudkvarteret. Och där får han veta att Sarek var på väg för att träffa två klingonska hus som sökt kontakt för att de vill slå sig ihop och underminera General Call. Han hanterar väl inte det så jättebra och skiter fullständigt i vad huvudkvarteret säger och åker direkt till den här nebulosan där Sareks skepp finns. Men självklart kan de inte hitta den, det är ju en nebulosa. Och då går Burnham till Science-snubben och föreslår att de kopplar ihop henne och Sareks Katra med en maskin så att hon på något sätt kan nå ut till Sarek och få honom att sätta på nödsändaren på sitt skepp. Och då måste de ta en liten skyttel in i nebulosan för hela Discovery kan de inte ta in då. Och Science-snubben han stirrar på henne och säger "Are you really that crazy? Good to know." Och så återgår han och bygger den här maskinen. Och det är uppenbart att Science-snubben är hög som ett hus. Det är någonting på gång där, men i alla fall, han bygger maskinen. Ash får flyga skytten, men han får speciella order från kaptenen att se till att få hem Burnham vid liv, det är det viktigaste. Det är prio ett, vilket känns lite underligt. Tilly får leka chaperone och åker med som förklädd. Senare så står kaptenen i sitt rum och pillar med något jätteavancerat hologram där. Och när han blir avbruten av sin favoritamiral så är det inte för att hon ringer som tidigare och bara hoppar in när han står i duschen som du nämnde. Eller ja, det gjorde han ju inte, men ja, kunde ha stått.
Man vet ju aldrig vad som händer.
Nej, precis. I det här fallet så står hon på tröskeln och faktiskt knatar in i rummet. Hon är där fysiskt. Hon skäller på honom, de hoppar i säng. Men han rycker till och avslöjar att han sover med ett vapen under kudden för han är inte van vid att någon rör sig i sängen. Och hon tycker det att oj, 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 du behöver ordentligt med KBT. Massa kognitiv beteendeterapi och samtalsterapi och gruppterapi och allt vad du kan behöva. Och han bönar och ber, snälla, jag vill ha kvar mitt skepp. Hon säger det, du är sjuk. Och så, ja, så det gick inte så där jättebra de två emellan. Förutom att de hade sex då, om det är ett plus möjligen, jag vet inte. Efter några nya besök till Sareks minnen så lyckas Burnham få Sarek att kvickna till. Hon får också reda på att det var Sarek som såg till att hon inte gick vidare i sin Vulcan-karriär. Utan att hon fick hoppa över till Starfleet istället. Och det här är någonting han ångrar tydligen. Det är därför hans sinne rör sig kring den här händelsen nu när han närmar sig döden. Så det var det hon sögs in i, det här minnet. Han fick ju då alternativet att antingen så fick Burnham eller Spock, hans son då, en karriär på Vulcan. Och han valde sin son, vilket var fel, för Spock själv valde bort Vulcan och gick till Starfleet. Vilket också förklarar varför de två inte haft en särskilt bra relation under väldigt många år. Vilket
yeah.
Ja, det finns ju med i The Original Series och sådär.
Yeah.
Kapten Psykopat gör Burnham till Science Officer, precis som Spock för övrigt. Intressant nog. Hon talar om för Sarek att hon är redo att tala om allt som gått snett i relationen så snart han är redo. Och sen går hon till kafeterian och flörtar med Pokémon-killen. Kapten Psykopat får amiralen att ta över Sareks uppdrag. Inte helt säker på att jag ska säga att det är kaptenen som får henne att göra det, men tanken finns där i alla fall. Eftersom hon är på plats i närheten sådär. Och dessutom så gör hon det innan hon hunnit rapportera till någon att kapten Psykopat är dum i huvudet. Och självklart så är det en fälla, hon föll i den, Klingons pangpangar alla, nej det gör de inte, de skär huvudet av folk och tar henne till fånga. Och där avslutas avsnittet. Var det så du kommer ihåg det?
Ja, det stämmer ju, absolut. Så, det lät ganska bra. Dock ja. Så hänger inte jag alls med på det här med Pokémon-killen egentligen, om jag inte hade sett avsnittet, för jag har ingen aning om vad du pratar om, för jag har inte sett Pokémon.
Huvudpersonen i Pokémon, de klassiska Pokémon-spelen, heter Ash Ketchum.
Jaha, okej.
Okay. De heter samma sak.
Jag trodde det var typ en skådespelare, att han var skådespelare eller någonting sånt.
Nej.
Fel podcast i alla fall för det.
Du menar att vi inte ska göra ett Pokémon-avsnitt?
Helst inte. Jag tar nog hellre och dränker mig faktiskt.
Nej, samma här. Nej, jag håller med.
Men jag kommer ju tänka på sak där faktiskt.
Ja, shoot.
Alltså, du klagar, vet jag inte om du gjorde, men du tycker ju också att det är ologiskt att vara vän med människor. Överlag. Så du har ju en del gemensamt med han, den här extremisten på skeppet. Är det inte så?
Ja, lustigt nog. Jag har bättre kontroll över mitt humör än Vulcan i det här fallet då. Men ja, det kan väl kanske ligga något i det.
Vi får se upp för dig i framtiden då.
Jag varken bekräftar eller dementerar.
Så tittar jag faktiskt lite extra på det här som du sa i förra avsnittet, att skeppet faller när den kommer ut ur svampriket.
Ja, yes.
Jag tror dock att det är så att det är kameran som reser sig väldigt fort och ger den effekten.
Du menar den här osynliga kameran, ja, som sitter fast på ett svävande, precis, objekt som inte, precis, följer fysiska lagar, som följer alla rymdskepp i Star Trek.
Ja, just det. Och att det ser ut som att skeppet faller eftersom man ska ha såna här coola vinklar överallt.
Vet du vad? Jag har kommit på en grej också. Apropå det slog mig förut, att alla andra rymdskepp, de warpar ju oftast in. Det betyder att de kommer från sidan eller möjligen inifrån skärmen i sidled liksom, alltså i ett plan och stannar till. Jag tänker att det kanske är så att Discovery trillar ur svampriket för att poängtera att det inte är warp utan att det här är något annat.
Ja, det måste ju åtminstone snurra ett par varv först. Det måste den göra.
Mm.
Har du märkt? Även om den inte faller så snurrar den ju först, åtminstone. Det går ju inte bara att den bara poppar upp heller.
Nej, just det.
Av någon
stämmer.
Anledning. Nej, men det är väl för effekter bara som allt annat. Det är...
Jo, ja.
Fysik,
ja,
och Star Trek är inte kompisar alltid.
Nej, du har rätt. Om vi börjar från början där med den här underbara joggingscenen när de springer runt. Den tog 8 timmar att filma, såg jag. Därför att De har bara tillräckligt mycket av Discoverys korridorer uppbyggda så att det räcker när man springer till 10 sekunder dialog. Sen var de tvungna att bryta och springa åt andra hållet. Så de hade kamerorna monterade på någonting som rullade där då, och så fick de här stackars skådespelarna springa fram och tillbaka där i 8 timmar.
Ja, de fick en god motion i alla fall, det får man väl säga.
Det tyckte jag var roligt.
Korridorerna är ju dock bredare, så de har väl lagt pengar på det istället.
Det är nog så, och det, normalt sett så behöver man ju inte så mycket korridor uppbyggd liksom. Det,
nej.
Till skillnad från sådana serier som Firefly då, som faktiskt byggde hela skeppet. Men det var ju ett något mindre skepp då, på andra sidan.
Mm. Ja, det hade nog kostat att bygga.
Att bygga hela Discovery, ja. Ja, jo. Nej, den budgeten har de inte än.
Mm. Ja, vad tycker du nu om Lorcas hårdförhet som att vara boss? Alltså en kapten för krig. Vi pratade om det här i början. Tycker att, har du förändrat din syn på honom överhuvudtaget, eller?
Nej, men han är ju psykopat. Det är ju något seriöst fel med karn.
Ja. Ja, alltså, har man varit i fångläger så...
Vore det konstigt om det inte är något fel med en, ja. Men likväl, han har ju ljugit för att komma tillbaka i stolen.
Ja, jo, men tycker man om sitt jobb så är det väl fel än han som skulle göra det, antar jag. Det har väl hänt i historien förut.
Nej. Du sitter inte i fångläger och kommer ut och sen ljuger dig genom massa tester bara för att du tycker om ditt jobb. Han har ett mission, han är ute efter någonting. Han har ett mål. Bara det att det framgår inte ännu vad det är. Alltså det naturliga är ju att tänka att han är ute efter hämnd. Han vill bara ha ihjäl så mycket klingon som möjligt. Men jag är inte helt säker på det.
Det känns inte så.
Nej, för det känns ändå som att han... När han pratar med Burnham i slutet där så nämner han ju att det där mötet var our best chance for peace. Och redan från början när hon talar om Sarek och när han får reda på vad Sareks uppdrag var, så refererar han till att det där är en bra grej. Och det verkar ju som att han faktiskt vill ha fred.
Mm.
Alltså fullständigt ärligt. Och då är frågan, vad är det då han är ute efter?
Ja, det är ju svårt att veta.
Hon, hans lilla admiralkompis där, hon sa ju i slutet när han bönade och bad att få ha kvar sitt skepp att I hate that I can't know if this is the real you.
Ja, det är väl just the real you. För han är väldigt, jag vet inte, manipulativ är väl kanske fel ord att använda, men...
Jo, alltså han anpassar det han säger fullständigt för att få sin omgivning att följa hans ledning så att han kan uppnå sitt mystiska mål, vad det nu är.
Mm.
Alltså det, han har något i sikte. Vad det är, ingen aning. Och tydligen så påverkas inte det av kriget. Han är jätteglad att gå ut och skjuta klingons, men han är lika glad om det blir fred.
Ja.
Vilket känns lite underligt, men okej.
Okay. Mm.
Det skulle ju kunna vara så också att han säger, jo just det var inte i slutet, han sa our best chance for peace. Det var när han pratade med högkvarteret när de förklarade vad Sareks uppdrag var. Det kan ju ha varit så att han bara använde det som en ursäkt för att han egentligen bara ville hjälpa Burnham.
Ja.
Vilket ju också är jättekonstigt. Varför gillar han henne? Alltså... Kom tillbaka med henne eller kom inte tillbaka alls, säger han till Ash liksom.
Ja, men han verkar väl ha en liten softspot för kriminella och hårda människor. Jag vet inte.
Nej, det räcker inte. Han är för smart, han är för analyserande, han är för mycket psykopat för det. Han har ett, alltså, antingen så är hon viktig för vad han försöker uppnå. Eller så är hon en brist. Alltså det måste finnas någon annan orsak till att han tycker om henne.
Ja, du tror alltså att han har baktanke med allt han gör alltså?
Ja, absolut. Okay. Utan tvekan, ja.
Ja. Nej, men det är mycket möjligt att ha rätt.
Nej, jag litar inte på honom för 5 öre. Eller jo, jag litar på honom ganska mycket. När det gäller just att han kommer att göra vad som helst för att uppnå sitt syfte.
Mm.
Och fram tills att vi får reda på vad det är, ja, då kan vi inte förutse hur han kommer att agera i olika situationer. Men det, ja, det kommer ju säkert så småningom.
Precis. Jag tänkte på, det är inte så långt fram mot det som du pratat om här, men det här med Vulcan och motståndsrörelsen som du nämnde i och med att han sprängde sig och sa det här med att människor och Vulcans kan inte, ja, ska inte vara vänner, allierade. De är inte på samma nivå som Vulcans. Alltså människor. Nej. Och deras mål verkar vara att ta ur Vulcan ur federationen.
Ja.
Och det här får mig att osökt tänka på Enterprise. Fast tvärtom. Enterprise är ju tidigare än Discovery. Och där ser vi början på förändringen till ett lite mer öppnare Vulcan. Där man faktiskt vill lära sig, eller i alla fall vara lite mer vänner med människor. Det var ju inte den förra administrationen eller den förra typen av Vulcans styre hade ju inte den tanken riktigt. Med, vad heter han nu igen? Han hette Vlas. Administrator Vlas hette han. Och det är ju i Enterprise sista säsongen. Säsong 4. Och så är det ju avsnitt Awakening och Kirshara som tar just upp det här med motståndsrörelsen och hur den ändrar Vulcans samhälle. Så jag antar att det här är någon typ av svar på revolutionen som hände.
Det låter ju logiskt, ja.
Och där kommer det också med Katran, som också togs upp här. Att, och jag blir lite konfunderad, du får väldigt gärna rätta mig. Men det nämndes ju där av, var det till att Katran bara är en myt? Eller det sägs att den bara är en myt?
Nej, det var, hon förklarade ju vad det var. Det var väl doktorn, tror jag, som sa
så att, var det kanske.
Att han trodde att det var en myt. Ja, men,
och jag tycker det är väldigt underligt, för att i Enterprise så får man ju faktiskt fram att det inte är en myt. Och det är ju till och med Archer med och ser det här och har den i sig. Och att inte en av de här största kaptenerna i historien skulle ha fört det här vidare och att det blir mer eller mindre allmän kännedom, tycker jag är lite underligt. Det motbevisas lite, tycker jag, Enterprise.
Det är väl lite så att, jag menar, det du beskriver nu, det hände för strax över 100 år sedan.
Mm.
Det har ju gått ganska lång tid sedan Archer var med om det här. Dessutom, nu var det länge sedan jag såg de där säsongerna av Enterprise. Var det inte så att mycket av det han gjorde där var undercover? Var det inte lite hemligstämplade grejer han höll på med? Eller minns jag helt fel?
Det var ju hemligt, om inte jag minns fel nu, så var det hemligt, det hölls ju hemligt från Vulcans åtminstone. Eftersom administrationen fick just ju inte det. Veta någonting. Så de försökte ju gömma sig så att inte administrationen där och militären, Vulcans militär, skulle se dem och upptäcka att de var på Vulcan. Och gjorde det här och hjälpte T'Pau och motståndsrörelsen på den tiden, de här Syrnites, så de hette.
Mm, just det.
Jag vet inte hur hemligt det var till människorna, om man säger så, till admiralerna på jorden. Jag tror inte det, men jag minns inte det.
Men Vulcan var ju en del av The Federation, så de kan ju inte ha rapporterat in vanliga kanaler.
Ja, men federationen fanns inte än.
Nej, det är ju sant.
De var ju allierade, men det fanns ju ingen federation.
Nej, det gjorde det inte.
Nej, men jag vet ju inte hur... Det kanske är så att de hade någon typ av krav på varandra att de skulle säga vissa saker. Det är mycket möjligt. Men det är mer än vad jag minns.
Alltså, hade jag varit amiral på jorden under den perioden så hade jag ju sett till att den sortens information var hemligstämplad. Framförallt om man gick in och skapade en federation tillsammans med Vulcans. Jo, hej förresten, vi har gjort massa hemliga uppdrag där vi har totalt rört om er kultur. Nej förresten, glöm det, det var inget. Ja. Så det, jag kan tänka mig att det är en sån grej som hemligstämplades innan då de gick in i federationen. Och sen så har det fallit bort, det har försvunnit.
Ja, fast de blev ju upptäckta ändå, va? Alltså, de blev ju Archer och T'Pol och de som var nere där, de blev ju upptäckta av administrationen och blev ju skjutna på. Så jag tror nog att det här skulle nog kunna ha blivit allmän kännedom.
Jo, själva operationen, ja, men inte nödvändigtvis detaljer om deras djupaste kultur då, om...
Nej, det är möjligt.
Och det som har överlevt om Katra och liknande, det är just rykten, därför att de har inte sett några direkta bevis på det sedan dess, och The Vulcans talar ju säkert inte om det.
Nej.
Vilket betyder att doktorn hade ju ändå hört talas om det som ett koncept, men inte mer.
Nej, vi ser ju dock fortfarande att Vulcan efter den här revolutionen är fortfarande ett samhälle där renrashet är ett faktum.
Ja.
det är väldigt tydligt att de inte vill kontaminera varken sin ras eller sina akademier eller, eller ens, vad kallar de det nu, Vulcan High Command är det va?
Men alltså deras övertygelse är ju i det närmaste religiös.
Ja.
Och det handlar ju inte så mycket om renrasighet som i rentänkande, renlärigt. Det är ju så viktigt. För även om du är Vulcan 100% så spelar det ingen roll om du inte är 100% logical.
Ja, så är det väl. Dock så visar man ju också i den här avsnittet att Burn, han var ju bättre än vad... Hon var ju typ topp i sin klass eller
ja.
På det mesta. Men det var just att hon var människa som ställde till det. Men självklart räcker inte bara att vara Vulcan.
Jag accepterar faktiskt den argumentationen från dem. Okej, vi har allra högsta respekt för dig. Vi vet, Sarek, att du är duktig, du är en god Vulcan. Det du gör är värt väldigt mycket. Du håller på med två experiment, så som vi kallar det. Och vi tycker att det är värt att se hur detta experimentet faller ut. Men vi tänker bara ta ett av dem. Vi låter dig inte få fullt ut. Utrymme för att göra precis vad du vill, utan du får ett. Ett av dina två experiment kör vi vidare med. Och det är helt okej. Okay. Jag förstår den.
Jag köper inte det alls.
Jaså? Varför det?
Nej, men tänk dig själv. Det är ju inte så att det bara finns typ 10 platser som de tillsätter varje år. Och att, oj, nu får vi in 2 stycken som är lite annorlunda här, så det blir 20%, det kanske är lite mycket. Utan det här är ju en sån marginell del av hela arrangemanget och hela, vad kallar man det för, maskineriet. Så att det är ju obetydligt, ser jag det som. Så jag tror att det ligger mer bakom än just det.
Nej, jag menar, det är ju bara att testa.
Varför inte testa med 2 då? Det gör väl ingen skillnad?
Varför testa med 2 när det antagligen inte kommer fungera?
Ja, men då har... Vadå, inte kommer att fungera?
Ja, men alltså, rent logiskt, varför skulle man testa med 2? Det räcker ju att testa med 1. Dessutom så finns det ju en hel del politik bakom det här också, att även om han då har ett gott rykte, Sarek, så man låter ju inte vem som helst, bara för att de har ett gott rykte, få igenom precis vad de än önskar. Så är det ju inte i någon politisk hierarki liksom.
Nej, men jag ser ju ändå som att de här 2 personerna är ganska olika. Den ena är helmänniska och den andra är halvmänniska. Så att
sant, men fortfarande, han har 2 experiment han kör.
Men det är olika experiment då?
Det är 2 olika experiment,
vilket ja. Man kan köra bägge. Det hade kanske varit, jag hade fortfarande inte köpt ett argument, men jag hade förstått det mer om båda hade varit människor eller båda hade varit halvmänniskor. Vi kommer nog ingen vart.
Ja, men det är ju ändå... Då ser du det från Sareks vinkel. Du ser det inte från deras. Alltså för Vulcans så är det... Här är vår kultur, det här är vår sätt bara. Att vara. Vi öppnar upp för en. För att testa hur och se hur det går.
De är bara inskränkta.
Nej, försiktiga skulle jag säga. Och det är väl inte ologiskt att vara.
Nej, Kenneth, det är det inte.
Nej, jag försvarar faktiskt The Vulcans i det okay, fallet. Ja. Men okej, okay, ja. Mm.
Det här är väl en sak som man faktiskt skulle kunna lämna feedback på.
Ja, och ni får hemskt gärna skriva in och tala om att
för här är
okej
okay
att Robin har fel.
Ja, säkert. Men det är ju det är jag som kommer
han får gärna ha det.
Men vi har ju lärt oss genom avsnitten att det är oftast du som har fel, eller behöver bli rättad i alla fall.
Du menar det är bara jag som gör framsteg och faktiskt blir en smartare och bättre människa?
Jag ser det inte som framsteg att ha fel.
Nej, men att korrigera dem och att... käft. Ja, nej men för all del, hör gärna av er med tankar kring det, för det var en intressant diskussion. Och hela den här grejen gör det ju lite ironiskt att vem är det som Sarek... Även om nu har han inte så stort val. Men vem är det han... Det blir att han ger om hjälp. Jo, det är ju en människa.
Mm.
Vem är det som kommer att rädda honom? Människor.
Ja.
Och sen var det intressant också att de försökte mörda Burnham när hon gick i skolan på Vulcan. Att de försökte bomba henne. Det var intressant.
Mm.
Tänkte du inte på det?
Nej.
Nej?
Jag måste ha missat det.
Ja, nej, men hon berättade det lite snabbt. När hon ligger i sjuksängen där. Pratar med doktorn och kaptenen. Att... De här extremisterna försökte alltså att bomba skolan där hon läste, The Vulcan Science Academy, ja, antar jag. Bara just för att bli av med den här orena människan.
Mm.
Och måste ju ha varit beredd att ta med många fler i fallet. Så att det här var inte första attacken. De här har hållit på ett tag.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt intressant.
Ja, och de håller ju oftast det här, tror jag, väldigt för sig själva också vid det slutet samhälle.
Mm.
Så har det i alla fall varit i all annan Star Trek jag har sett. Så att det här har nog inte kommit ut till gemene man heller.
Nej. Sant.
Sen tänkte jag på det här med där Lorca sa till admiralen att rules are for admirals. Det är en ganska god attityd, tycker jag. För alltså, det här har vi den här kampen, ständiga kampen i Star Trek mellan kapten och admiral.
Mm.
Som alltid pågår. Det är ytterst få gånger man har faktiskt är kompisar. Man skulle väl kanske säga att Archer hade en hyfsat bra relation till sin admiral. Men annars så, ja.
Nej, det är undantagsfall mer att de har en bra relation. Jo, men det är ju så. Alltså, admiralen är ju den som har gått vidare. Det är den som ses som en pappersvändare.
Mm. Ja, precis.
De är inte kvar ute i frontlinjen längre. Det är kaptenen som måste tänka på stående fot. Och ja, jo, jag kan förstå det. Jag kan förstå den känslan. Och det betyder ju också att, alltså, det är ju det du vill ha. Om du vill ha en dynamisk och välfungerande hierarki eller en välfungerande flotta eller någon form av rangordning och du vill kombinera både en militärisk struktur, det vill säga den som är under lyder den som är över, men ändå ha lite självstyre i det, du vill ha en viss flexibilitet i det, då måste det ju någonstans finnas utrymme för den flexibiliteten.
Mm.
Och den ligger ju i att kaptenen på skeppet är kung i sitt rike. Han bestämmer där. Sen ska han generellt sett lyda reglerna, men han har också möjligheten att inte göra det och får då ta konsekvenserna. Det vill säga, blir det ett gott utfall så kan det vara okej ändå. Se Kirk, se Picard, se och så vidare.
Janeway. Ja, alla
absolut.
Ja.
Vi har massa exempel på det. Och när det går bra så, okej, okay, du bröt mot de här reglerna, men vi accepterar det därför att, ja. Och det är lite så reglerna ändå känns som de ska fungera. Att de är gjorda av admiraler som sitter där hemma och funderar på sin kammare, men sen så på ditt eget samvete så kan du bryta mot dem.
Mm.
Men det kan ju också, om det är så att du inte är så genomtänkt och duktig på det, så kan du explodera ansiktet på dig.
Som en panel på skeppet.
Som en panel med
starkbränsle.
Ja, visst, absolut. Som går alldeles framför där du sitter. Såklart. Vad roligt. Du, vad tänker du om det här med, alltså, holodex finns ju inte.
Ja, nej. Det är, eller?
Nej. Holodex fanns inte på Enterprise, i serien Enterprise.
Nej.
Och holodex fanns ju inte i The Original Series i början. Det kom väl
säkert
senare.
Inte. Jag vet inte alls.
Tror jag. Men holodex var väl nytt i The Next Generation?
Ja.
Det är ju något av de första avsnitten. Ja, det har inte du sett i och för sig första säsongen där, men det är första avsnittet av The Next Generation, Encounter at Farpoint. Då hittar ju, ska vi se, då är det Picard som skickar iväg Riker till att leta upp Data. Och Data sitter i en skog på The Holodeck och försöker vissla med och prata med en fågel eller en ekorre eller whatever. Någonting.
Ja.
Så nej, de finns inte. Än. Och det vi såg här var alltså inte fysiska hologram, utan det var vanlig holografi.
Mm, precis. Jag tänkte säga att jag har läst någonstans att det inte är riktigt samma sak, va?
Nej, precis. Alltså Holodeck, då är det ju fysiska grejer du kan interagera med.
Ja.
Men här är det ju uppenbart att, eller nej, det är inte uppenbart, men tydligen är det så att det de sprang runt och sköt på där, Kapten Psykopat och Ash Ketchum, det var alltså rena bilder.
Så är det typ en föregångare till Holodeck?
Ja, det där är ju inte så där jättelångt ifrån det vi har. Det som var lite lurigt, de kan ju inte ha byggt upp området, utan det där måste ju ha varit en del av skeppet som de projicerat över. Men jag fick inte riktigt den känslan.
De gick väl in i ett rum och gjorde det?
Ja, de gjorde ju det. Ja, nej, jag vet inte. Det känns lite sådär fel. Lite arkaiskt, fel i tiden så. Jag tittar på Memory Alpha när det gäller Holodex. Enterprise NX-01 träffade ju på en alien-ras som hade Holodex. Det minns du, det var ju det här.
Ja, det var väl då han blev gravid där, va?
Exakt.
Vem kan glömma?
Ja. Trip blir gravid.
Och det fick lite extra bröstvårtor och sådär som man får.
Ja, det var ett fantastiskt avsnitt.
Ja, verkligen.
ska vi se. Och just det, Klingons fick ju tag på den tekniken i samband med det avsnittet. Det är intressant så att Klingons har den. Och sen så står det här att just hänvisning till det här avsnittet, att Discovery hade holografisk teknologi som inkluderar holografisk kommunikation och stridsträningssimulering. Men sen är det The Animated Series, finns det en liten koppling till det där, till Holodeck, och sen så är det först i The Next Generation det dyker upp, ja.
Så det är inte så farligt ändå?
Så farligt?
Nej, det menar jag tidsmässigt.
Det är det väl?
Det är ingen riktig Holodeck, som sagt, så det är ju någonstans mitt emellan.
När sa vi att det här avsnittet utspelades?
Ja, men det här är ju, om inte jag minns fel, så ska väl Spock vara på Enterprise nu?
Ja, det kan nog stämma. Nej, eller? Jo, det måste han väl vara.
Jag tror det. Alltså, Pike är ju kapten just nu.
Det är 100 år tills The Next Generation börjar. 108 år.
Ja. Ja, nej, det är väl, ja. Men som sagt, jag tror du är lite mer känslig för sånt här än vad jag är.
Ja, jo, men det har väl kommit fram till sen tidigare kanske, men det ska ju vara rätt. Det finns en kanon, håll er till den, gubbar.
Fast vi har ju faktiskt en liten stund på oss att få bort allting.
Jo.
Så vi får se vad som händer.
Jo, det är sant.
Det kanske kommer en jättevändning säsong 5, vem vet.
Precis, det i säsong 5 så hoppar de tillbaka och gör alltihopa ogjort genom att mörda kapten psykopat.
Jag är lite ledsen faktiskt.
Ja, lite. Sen var det en liten annan sak jag tänkte på också. Om du tänker på just i slutet där när Burnham och Ash Tyler där sitter och flörtar i matsalen.
Hälsar på varandra alltså.
Ja, för andra gången. Vi har ju sett henne le tidigare.
Ja.
Men det är inte ofta.
Nej, verkligen inte.
Och det var nog det första genuina leendet vi har sett hos henne.
Kan nog stämma.
För här log Michael Burnham verkligen. Det var ett riktigt leende. Det var mer människan Michael Burnham än The Vulcan Michael Burnham, så att säga. Men jag tycker ändå lite intressant också att, alltså, vem öppnar hon upp till? Vem är det hon helt plötsligt börjar tala om sina känslor med? Jo, det är Ash.
Fast pratar hon så mycket om sina känslor då?
Skit i Tilly. Som har funnits där hela tiden och försöker stötta och hjälpa dig.
Ja, men hon är
nej,
ju bara jobbig.
Spring bort till pojken och prata
ja,
med honom.
Till, det är ju bara jobbig. Nej, det är klart ingen vill prata med henne.
Vem är det som Burnham får sociala råd ifrån? Jo, det är den minst socialt anpassade människan på skeppet. Det är Tilly.
Ja, och det stämmer. Men det är det som gör henne så gullig och rolig också. Jag uppskattar den karaktären väldigt.
När hon sparkar på Burnhams skor under bordet där liksom för att hon ska hälsa första gången i början av avsnittet. Det är ju...
Och att han har haft ihjäl, var det 7-8 Klingons, det gör honom bara ännu snyggare.
Ja. Det är faktiskt ganska roligt.
Märkte du det också när de beställer mat i mässen? Märkte du hur datorn berättar hur fantastiskt nyttigt det är de äter och dricker?
Ja.
Alltså, tror du det fungerar lika bra med godis, eller? Ska du äta det här, din idiot? Det gör dig tjock. Det är full av socker. Vem vet, du kanske får diabetes. Eller något liknande. Alltså, att den inte bara kan hålla tyst. Jag tror det är så här. Jag är fullt övertygad om att de upptäckte hur irriterande det här var. Så att de tog bort den delen till nästkommande skepp. Jag tror verkligen på det.
Earl Grey, hot.
Du vet att te inte är nyttigt i din ålder och du ska snart gå och lägga dig.
Precis.
Det är klart att datorn
kaffe, inte så här dags.
Ja.
Nej, det är inte konstigt att du är skallig.
Ja, Det har varit en helt annan serie om vi hade haft en uppkäftig dator genom hela Star Trek.
Ja, vi har, i den här serien har vi faktiskt det. Ja, men berätta ju varför du inte ska äta eller ska äta vissa saker. Och sen så när du vill ha den att göra någonting för dig, då ska den käfta emot också.
Ja, faktiskt. Det är nästan så att när den i det där, ska vi se, första avsnittet, andra avsnittet, när den nu var... När barnen var inlåst i fängelsehålan och hon, vad hette de? Det var etiskt protokoll, ja, kallades precis. Det, va? Som hon anropade där. Det var nästan så att där var datorn mer sympatisk än vad den är under normalt bruk.
Ja, det är sant. Sen har vi det här med sändebudet som Starfleet hade med Admiral Cornwell, heter hon nu, tror jag. Jag förstod ju direkt att det var en fälla när man såg scenen.
Ja,
det är ju så uppenbart så det finns inte. Och jag menar, vem är så dum att man litar på Klingons? Har man inte lärt sig någonting? Jag menar, titta bara i Battle of the Binary Stars med USS Europa. Men kom du, det här är inga problem. Vi kan prata om det här. Mm. Och sen så blir de bara kluda på mitten. Nej, det har man inte lärt sig av.
Nej, går det verkligen ihop med The Klingon Way, med ära och...
Ja, det räcker väl bara att döda sina motståndare så är det ärofullt, eller?
Nej, inte riktigt, va? Du får ju inte riktigt göra det hur som helst. Men det, å andra sidan, det här kanske är 100 år fel åt det ena eller andra hållet. Det utvecklas ju en del i det där samhället också, såklart.
Ja, om man kan kalla det utveckling.
Ja, sant.
Ja, nej, visst.
Nej, men du har rätt i det. Det var ju uppenbart att det var en fälla. Men intressant nog så var tanken att amiralen skulle dö i den scenen.
Ja.
Så det var så det var skrivet från början. Men sen så var det någon som kom på det att ja, vi låter den bli tillfångatagen istället. Det kan vara kul. Och så, ja. Så tyckte författarna det att ja, nej, men det låter bra. Det gör vi.
Ja, det har vi aldrig testat för.
Nej, precis. Så att, ja. Vi får väl se när hon kommer tillbaka och i vilken form. Och vi har ju andra exempel på folk som blivit tillfångatagna och kommit tillbaka under underliga omständigheter.
Mm.
Vad hette hon som blev tillfångatagen från Voyager? Som sen blev en del av den här... Var det Kaysons hon gick till? Eller vad hette de?
Hon blev väl inte till... Blev hon tillfångatagen? Blev det inte så att hon... Oj.
Fastnade på deras skepp på något sätt i alla fall.
Oj, det var så länge sedan.
Eller flydde hon? Ja,
jag tror faktiskt att hon deserterade. Mm. Eller vad man kallar det så. Vad hette hon nu igen? Hon var ju en Bajoran.
Det stämmer nog, ja. Det gör det. Precis. Jag vet inte, jag tyckte aldrig om den karaktären.
Seska hette hon.
Seska! Just det, stämmer. Titta där. Mm, just det. Nej, jag gillade aldrig den karaktären. Det var, var väldigt svekfull och...
Mm. Ja, men sådana måste finnas också.
Egocentrerade. Jo, för all del. Men, och jag vet inte om det är bättre när svekfulla och egocentrerade människor är mer relaterbara och... ja... Det är väl värre, kanske.
Känner man sig träffad så är det jobbigt.
Ja, men det är väl meningen att man inte ska tycka om
det. Ja, eller? Jo, det är sant.
Och det är ju lite problematiskt med kapten psykopat för att jag, allt säger mig att jag inte ska tycka om honom, men just nu så tycker jag ändå rätt bra om kaptenen.
Jo, men det gör jag också. Vi har lite ondska inom oss.
Ja, eller vissa reservationer har jag, men...
Jo, men det är klart man har. Jag köper inte allt med hull och hår.
Nej. Men ja, nej, jag är ju inte lika förtjust som Burnham, det är jag ju inte.
Det är ju ära typ att vara att jobba under honom.
Exakt. Jag tror däremot att Ash kommer att genomskåda honom ganska snart.
Okej, okay. Ja.
Intressant. Eller åtminstone vara en av de som gör det först. För det där är, även om han, det är en ära att få vara på Discovery liksom och tjäna här under dig. Han är inte dum och hela den här grejen, hans grej, det som utmärker honom, är ju att han är väldigt observant. Och han satt där i 7 månader, men i arrest där. Men det han gjorde var ju att han tittade, observerade och planerade.
Ja.
Så ja, nej, jag kan tänka mig att han är en av dem som faktiskt lyckas lura ut vad Lorcas hemlighet är.
Var det inte Ash Tyler också som berättade om sin familj? Och pratade om att var hans mamma eller pappa som... dog på semester, var det inte så?
Mm. Pappan hade han aldrig träffat, men mamman åkte på första semestern på 12 år och blev träffad av en komet eller asteroid eller någonting.
Det här tog mig också, och jag tyckte det här var lite intressant också, 12 år utan semester. Visst, jag köper att det är en amerikansk serie och att man inte tar semester lika ofta, men seriöst, ska inte jorden och mänskligheten typ leva i ett paradis under den här tiden? Och enligt mig så är inte 12 år utan semester ett paradis. Det måste jag bara säga.
Nej, men du får ju tänka på att det här är ju det man kallar ett post-scarcity society. Det vill säga, alla har vad de behöver. Energi kostar inte. Alltså, alla de här problemen med tillgångar finns inte längre. Det är lite grann det som talas om och experimenteras med nu när det gäller vissa testar hur det skulle kunna fungera med medborgarlön och liknande. Det vill säga att alla medborgare i landet får en viss summa pengar så att man klarar sig.
Jo, men 12 år
och så utan är det ju, jo, men det är ju det som är grejen. Du kan välja att inte arbeta, men om du jobbar så jobbar du för att det är kul. Ja. Och hon var ju lärare, du vet, hon älskade säkert att gå och träffa de där ungarna varenda dag. Konstig människa, men ja. I alla fall. Förstår inte alls, kan inte relatera överhuvudtaget. Men i alla fall, hon älskade säkert sitt jobb. Och hon hade ingen anledning att ta semester. Därför att hon jobbade ju inte mer än vad hon kände för. Därför att hon behövde inte arbeta, för pengar hade hon. Eller motsvarande. Så att det handlar inte så mycket längre om att ta semester för att orka jobba ett år till här. Utan det var mer första gången på 12 år hon lämnar jorden. Eller något sånt där, tror jag. Att
ja, men jag tar inte semester för att vila upp mig från jobbet alltid. Jag gör det bara för att det är gött.
Ja, du är lite konstig du.
Jag vet. Det är, jag ska sluta och influensera våra lyssnare och dig, Kenneth, med mina konstiga åsikter.
Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det är inte okej det här. Nej. Robin. Alltså, jag
ut och jobba med er.
Semester bara för att det är skönt.
Ja, ut och jobba med er, säger jag.
Ja, nej, exakt. Jobba på, gubbar. Det var någon som gjorde en analys av gamla Disney-filmer och kom fram till det att nej, det här med att dvärgarna tycker att det är så roligt att gå och jobba, att de sjunger på väg ner i gruvan, det är inte så troligt. Det är inte så sannolikt att de skulle vara så glada på väg till jobbet.
Nej, och det är det enda också som är osannolikt i den filmen.
Ja, ja, nej, men resten var trovärdigt.
Ja, såklart. Ja du, det var ett ganska långt och matnyttigt avsnitt, precis som vi sa i inledningen. Det blev mycket att prata om.
Ja, du håller ju aldrig tyst.
Nej. Det ska komma från dig.
Du bara maler på om allt du tänker på. Ja, jag förstår inte.
Nej, förlåt. Jag måste hålla käft. Nej,
klart det blir långa avsnitt då. Ja,
vem vet. Det kanske är jag som får någon feedback den här gången. För det här avsnittet.
Jag vet vad det var. Det var för att du inte höll med mig.
Ja.
När du inte håller med mig, då blir det långa avsnitt.
Just det. Kanske ska sluta med att säga emot dig då. Fast
precis. Sitt ner på båten och håll med.
Fast det är inte bra, för du har ju fel ofta. Så det går ju emot det och så jag känner.
Jag har aldrig fel.
Avsnittsnamnet Lete, Kenneth. vad betyder det på svenska? Vänta, säga.
på svenska är det Lete. Ja, just det. Lethe. Nej, det där är ju lite lustigt det där. Lethe ska ju tydligen vara två saker. Det var en gudinna. Lethe var en gudinna i det gamla Grekland, men det var också namnet på en flod i dödsriket. Och både floden och gudinnan stod ju för glömska. Att man glömmer bort, att man tappar bort. I Hades i dödsriket så var tanken att de dömda själarna drack ifrån den här glömskans flod och glömde bort alla positiva minnen de hade. Och hade kvar bara det negativa då.
Ja, ganska djup innebörd då, om man ser det så, mot förra avsnittet.
Du menar djup som en flod?
Jag tänkte inte på det, men jag uppskattar den faktiskt.
Det var bra.
Jag är till och med rolig, jag inte ens tänker på det.
Det är ju fantastiskt. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag funderar lite på det här. Vad är tillämpningen? Alltså, visst, vi har det här med glömska och vi har Sarex minne som han ångrar och som han försöker förtränga.
Mm.
Och så har vi Kapten Psykopat Lorca,
ja,
som har sina, han har de här ärren på ryggen och tortyr och annat som han försöker förtränga och glömma. Och så har vi Burnham som har sitt förflutna som hon nu har lärt sig mer av och kanske inte behöver glömma på samma sätt som tidigare. Finns det någon mer?
Ja, Ash Tyler är väl också en sån som har ett ganska tufft mörkt förflutet. Som också kanske skulle passa in i det där. Men jag antar ju att man går på det enklaste och säger att det har med Sarek att göra.
Ja, jo, antagligen.
Men det är absolut, det är bra att kunna utvidga det lite grann.
Men det kommer ju säkert komma inom några avsnitt hur Tillys mörka förflutna har sårat hennes själ in i djupet av den människa hon är.
Så att hon inte kan umgås med människor på ett normalt sätt.
Precis, och hon kommer flippa ur och så kommer hon att krascha skeppet och
Eller måste hon bli kapten först dock, eller? Nej, pilot räcker ju.
Nu ska vi se, vem var det som kraschade Enterprise i någon av de där The Next Generation-filmerna? Det var, vad heter hon, psykologen va? Diana Troi, satte de inte Diana Troi som chef på skeppet när de, och lämnade det till...
Ja, det kanske
och det slutade med att det kraschade. Gjorde det inte det?
Ja, det förstår jag då. Jag minns inte det, det var så hyggligt länge sedan jag såg...
de filmerna,
ja. Så det har ingen minne av. Men jag förstår definitivt att det kraschar. När man sätter psykologen på det.
Jag började med att googla Diana Troi crashes och den fyller i Enterprise. Och sen så finns det ett litet videoklipp där Martina Sirtis, det vill säga Counselor Troi då, talar om just hur hon kraschade Enterprise. Ja. Och så finns det massa roliga artiklar om 6 reasons why traveling with Diana Troi is a bad idea och lite annat, så att, ja, okej.
Okay. Så för att börja avrunda, hur tar man kontakt med dig, Kenneth?
Då slänger man iväg ett tweet till allt inom IT, ALLTINOMIT.
Och för att kontakta mig så skickar du ett mail till robin@fufupod.se med 2D. Och det är samma sak där. Vill ni ta kontakt med oss på sociala medier så finns det på vår hemsida, finns det länkar till allting, fufupod.se. Och såklart går det att lyssna på de flesta podcastappar. Var ni än lyssnar så borde det fungera. Tror jag.
Hoppas jag. Och gör det inte det så hör gärna av er så lägger vi hemskt gärna till podcasten där ni letar efter den. Va?
Ja, precis. Vi vill ju smutsa ner varenda kanal så att de har våran shit där.
Absolut, absolut. Vi ska finnas överallt. Fiktiva universum och faktiska undringar, det är det nya...
Svarta.
Grannar, tänkte jag. Jag vet inte. Någon sån här hemsk serie som går på alla kanaler. Ja. Vänta lite. Star Trek.
Det går ju dock inte på alla kanaler.
Vi är det nya Star Trek. Nej, men snart.
Oj, det var högtflygande.
Det fanns ju en tid då Star Trek alltid gick i repris. Och vad du än satte på för kanal. Så att...
Ja, så var det.
Där är vi också snart. Yay!
Nästa avsnitt vi kommer att prata om är Magic to make the
Magic to make the saddest mate.
Magic to make the saddest man go mad. Och där kommer ju en favorit tillbaka.
Jaha.
Så det ser vi fram emot. Det kommer du uppskatta, Kenneth.
Okej. Okay. Jag har ingen aning, men det låter ju som en läskig titel och men jag ser fram emot att titta på det.
Tills dess så får ni ta hand om er så hörs vi.
Jajamän. Ha det bra, hej!
Hej, hej.